Jag ska tala över dagens ämne, men jag ska inte läsa någon av dagens texter, utan jag väljer tre andra ställen. Temat för den här söndagen är ju vägröjare för Guds rike. Och vägröjaren, det var ju Johannes Döparen. Han kallades för en vägröjare. I Matteusevangeliets tredje kapitel, där står det så här: vid den tiden uppträdde Johannes Döparen i Judeens öken och förkunnade: omvänd er, himmelriket är nära. Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom. Och sedan så ska jag läsa ifrån andra Korinthierbrevet. Det är Paulus som skriver där: jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 minus 1 slag. 3 gånger har jag slitit spö. 1 gång har jag stenats. Man kan undra hur Paulus kropp såg ut efter det här egentligen. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. 1 helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag: mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Amen. Ibland är det ju så att Guds ord talar om vilan som finns i gemenskapen med Gud. Och det ska vi tala väldigt ofta om, tycker jag. Men idag så handlar budskapet istället om arbete, slit och försakelse. Det handlar om att den som vill arbeta i Guds rike. Och då tänker jag inte nu bara på pastorer och missionärer. Jag tänker på allt Guds folk. För vi är ju alla arbetare i Guds rike. Jag tänker på att den som vill arbeta i Guds rike måste bereda sig på inte bara glädje utan också besvikelse. Det kan bli besvikelser för oss. Det är inte svårt att hitta bibelord som talar om att Gud kallar oss till att arbeta och slita. Och jag har ju läst ett avsnitt där Paulus beskriver hur han hade fått göra det. Så han hade, som man säger, skor på fötterna när han lite vid ett tillfälle skriver till sin andlige son Timoteus och säger: var också du beredd på att slita ont som en god Jesu Kristi soldat. Och när Timoteus läste det, då visste han. Paulus talar inga tomma ord. Han bara ger mig uppmaningen att vara sådan som han själv har varit, som jag har sett att han är. Varför är det så att vi har så svårt att tala om det här ifrån predikstolarna? För det, vi får säga att det är ganska tyst om det. Det är inte ofta man talar om att om du går med i Guds församling så blir det inte bara glädje, utan du kommer att få uppleva besvikelser också. Och varför säger man inte som det är, att ska du vara med i Guds rike och kämpa för Guds rike, då är det alltså kamp. Du kommer att få försaka saker och ting. Ibland kanske du kan förlora hoppet och komma in i tvivel. Det här finns ju så tydligt beskrivet i Guds ord. Är det det att man är rädd för att folk ska tveka om att engagera sig? Och det är nog så. Folk tvekar. Man vill inte gå med i församlingen. Ja, men då hamnar jag ju kanske i städlaget och då kanske de ber mig att läsa inledning och kanske ta upp kollekten. Och nej, det blir för mycket. Men det är ju ingenting det. Det är ju, som man säger, det är ju småpotatis de sakerna. Det är ju mycket, mycket större saker som Guds ord kallar oss att engagera oss i. Och hur viktigt är det inte att vi gör det? För vi kan inte bara förbli, så att säga, åskådare ifrån våra kyrkbänkar. Vi kan inte bara bli konsumenter, utan vi måste bli sådana som också producerar. Inte bara konsumenter, utan producenter. Jag tänker på hur det skulle vara om en lantbrukare bara ägnade sig åt att sitta och läsa böcker om hur man blir lantbrukare, men aldrig satte sin hand till plogen, aldrig klev in i traktorn. Skulle ju inte gå. Och läraren, om han hela tiden bara studerade och lärde sig allt, men aldrig lärde ut, det skulle ju inte gå. Och likadant är det. Det blir katastrof i Guds rike om Guds folk inte, så att säga, sätter handen vid plogen, om man inte engagerar sig. Men det är inte lätt. Så här säger Guds ord genom profeten Hesekiel: dig, du människobarn, har jag satt till en väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige: du ogudaktige, du måste dö, och du då inte säger något för att varna den ogudaktige för hans väg, så ska väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Om jag säger till den ogudaktige: du ogudaktige, du måste dö. Och det har ju Gud sagt. Han har ju sagt det. Visst är det så att det är inte lätt att förmedla ett sådant budskap. Jag tänkte säga, det är lätt att göra det från predikstolen. Det är inte så konstigt. Men att stå och prata med min granne som inte tror på Gud, och då är han ju ogudaktig. För det är ju att inte ha med Gud att göra. Då är man ogudaktig. Men att då stå och säga till honom: hör du käre John, du vet väl att du måste dö på grund av att du inte hör Herren till. Du kommer aldrig in i Guds rike. Det är inte lätt. Här måste vi utbe oss nåd ifrån Gud, vänner, så att vi med de rätta orden kan ge det rätta budskapet ifrån Gud. Att vi kan göra det med kärlek och inte dömande. Det är inte lätt att vara en vägröjare. Men vi är kallade att vara det. För han har ju befallt oss att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vilket budskap vi har fått. När det gäller vårt eget kristna liv så är det också kampfyllt. Och det har ni varit Guds barn tillräckligt länge allihop här för att kunna hålla med om det. Det har inte varit lätt att hålla vägen ren i våra egna liv. För vi har en fiende som är emot oss och vill göra allt för att Jesu väg in i våran liv också ska hindras. För att han inte ska kunna ge oss allt det som han egentligen vill ge oss. Och det han vill ge oss är ju så ofantligt mycket. Guds ord säger ju att det finns inget mått. Eller det finns ingen limit. Det finns inte någon gräns för vad Gud vill ge utav de himmelska välsignelserna till dig och mig. Och här är det ju inte så att Gud har tänkt att Reijer han ska få 70% utav de himmelska välsignelserna, men Lennart och Christer de får nöja sig med 50 och Jan han får 40. Så är det ju inte. Utan han har ju sagt, det är lika för oss allihop. Han vill ge i överflöd till oss. Men så kommer det in sådant i våra liv som gör att flödet inte blir som Gud hade tänkt att det skulle bli. Det går åt mycket vånda och nöd och kamp för att hålla vägen öppen i vägröjarens eget liv. Du och jag är vägröjare. Och det finns likheter mellan Johannes döparen och dig och mig. Och då vill jag börja med att säga så här att du är vägröjare och du är kallad av Gud själv. Gud har gett dig det stora förtroendet. Tänk att han har valt dig och mig och sagt, du får vara en vägröjare åt mig. Jag har sett att du kan klara det. Jag ska ge dig nåd och jag ska ge dig extra hjälp där det är sådant som fattas i ditt eget liv. För det är ju så att det fattas i våra liv. Men vi är kallade av Gud och det som kännetecknar den som är kallad av Gud, det är att han kommer i rätt tid. Och han placeras på rätt plats. Så du är där du ska vara. Du skulle inte finnas några år före så att säga. Och du var inte menad att komma några år efter. Utan just nu är Guds vilja att du ska vara här. Du passar in i hans plan som hans vägröjare. Johannes sa så här, och jag tycker att det också är likheten mellan honom och dig och mig. Mitt ibland er står en som ni inte känner. Det sa han ju till folket. Och sen säger han, jag är inte värdig att knyta hans sandaler. Han ska döpa er i helig ande och eld. Jag kände honom inte. Men för att hans ska bli sedd i Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes sa, jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte. Men den som sände mig, han har uppenbarat honom för mig. För han sa till Johannes, den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Det var ju så med oss också som är Johannes. Vi kände honom inte. Under längre eller kortare tid kanske vi hörde talas om honom. Men vi kan inte säga att vi har känt honom hela vårt liv. Utan Gud uppenbarade för oss vem Jesus var. Jesus sa så här till Petrus. Salig är du Simon Barjona. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och det Gud hade uppenbarat för Petrus var ju att Jesus var Guds son. Visst får vi vara tacksamma för bibellärare som har undervisat oss, för predikanter som har predikat. Men det var inte de som uppenbarade för oss vem Jesus var. Utan det var Gud själv som gjorde det genom ordet. Det fick förkunna ordet, ja. Och en del av dem gjorde det mer eller mindre bra. Men Gud verkade genom det så att vi upptäckte vem Jesus var. Och kände Guds dragning genom ordet. Det är välsignat att veta att han, Gud, verkar på samma sätt idag också. Du och jag är svaga. Vi känner vår svaghet. Vi kanske inte uttrycker det på samma sätt som Johannes döparen. Jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Det skulle ingen människa begripa sig på idag knappast. Men vi känner vår stora svaghet. Men att vi känner vår svaghet hindrar inte Gud från att använda oss. Att Johannes kände sin svaghet, det innebar att han skymde inte Jesus för människorna. Utan istället pekade han klart och tydligt på honom. Det finns ju en gammal sång som är skriven med tanke på Johannes döparen. Jag är en ropande röst i öknen. Har ni hört den någon gång? Jag är ett pekfinger på Guds lam. Det var vad Johannes var. Ett pekfinger på Jesus Kristus. Där är Guds lam som borttager världens synd. Tänk att vi kan få vara det också, du och jag. Ett pekfinger på Jesus Kristus. Det finns skillnader när det gäller Johannes döparen och dig och mig. Och då får jag säga det att vi har det bättre än Johannes. Vi har bättre utgångspunkt än Johannes döparen hade. Så är det faktiskt. Johannes döparen, han hade fått se anden komma ner över Jesus och visste att där är Guds lam som borttager världens synd. Ja. Men han hade inte upplevelsen av Jesu död och uppståndelse. Men det har vi. Och vi kan tala om Jesu frälsning som vi har fått uppleva. Det som arbetar för Guds rike, jag sa det att i Guds rike måste vi bereda oss på både glädje och besvikelse. Jag antar att Johannes döparen tyckte att det var alldeles fantastiskt när hela trakten runt Jordan kom ut och lyssnade. de skriftlärde och fariseerna, de fanns också med ibland de där människorna. Det var alltså väckelse som han fick uppleva. Undra hur många han döpte egentligen. Det var inte bara några hundra, det måste ha varit många fler än så. Det var glädjen. Men sen kom mörkret också. Därför att den trogna tjänsten för Gud ledde ju till att det blev svårt för honom. Där i fängelset, där han väntade på döden, där frågade han sig själv, har jag vittnat rätt? Är du Jesus den som skulle komma? Så skickade han lärjungarna att fråga sina lärjungar att fråga Jesus. Och så får han då höra det här som skedde, som inte han kunde se då eftersom han satt i fängelse. Jag vet inte om det är en riktigt bra bild som jag tar nu. Men vi sitter ju inte i fängelse. Det gör vi ju inte. Men faktum är ju att ibland så sker det så oerhört lite där vi arbetar. Vi är inte i väckelsens hetluft. Och då kanske frågan kan komma, tjänar jag verkligen Gud som han har velat? Det händer ju ingenting knappt. Då fick Johannes alltså höra det som han själv inte kunde se. Nu idag så kan vi mer än höra sådant som sker utanför vårt lilla område. Vi kan se det också. Och då vet vi att rätt om inte det sker stora under och tecken, rätt om inte det finns väckelse på vår plats, så finns det på andra platser. Också idag händer det att människor i tusental skyndar in i Guds rike. Än idag händer det att sjuka blir helade, döva hör, blinda ser, och det händer också att döda står upp. Detta händer idag, vänner, i vår omgivning. För vår omgivning idag, det är hela världen. Vi får härliga rapporter ifrån Afrika. Vi får rapporter om att Gud går fram i Kina. Att det finns väckelse faktiskt också i Iran och Irak. Där vi inte hade kunnat tänka oss att få höra segerrapporter. Därifrån kommer det segerrapporter. Det Johannes hörde, jag tror att det gav honom tron och glädjen tillbaka. Han upplevde, mitt liv har inte varit förgäves. Jag har vittnat om honom som skulle komma. Jag har pekat rätt när jag pekat på Jesus. Och det önskar jag att vi kunde också uppleva. För det är ju Jesus vi har gett våra liv åt. Det är honom vi har velat leva för. I all vår svaghet har vi velat peka på Jesus. Varför händer det så lite? Jag har inte svarat på det riktigt, måste jag säga. Men jag tror att det kan komma tider då vi också får uppleva väckelsens välsignelse i våra kyrkor och i vårt Sverige. För han vill än idag gå fram med makt i världen som vi sjunger i en sång. Han vill människors frälsning. Han vill att de du ber för ska bli frälsta. Tveka inte på det, min vän. Han vill att det du ber för ska komma till tro. Han vill att du ska stå fast i din tro så att du hinner fram en gång. Han har lovat och han ska hålla sitt löfte och vara med dig alla dagar till tidens slut. Du är hans vägröjare. Du är viktig för honom. Vi behöver uppmuntra varandra till att fatta mod och känna glädjen av att vi får vara med trots att det ibland är svårt. Trots att vi ibland undrar över vad vårt liv egentligen har fått bära för frukt. Tänk att han utsåg oss. Han valde dig. Han valde mig. Far i himmelen, det finns ingenting som är omöjligt för dig. Tack att du kan använda ung lika väl som gammal, sjuk lika väl som frisk. Herre, vi vill lämna oss i dina händer och tack dig för att du valde oss en dag, att du kallade oss, att vi fick upp våra ögon för vem du är. Tack att du stannade till och liksom gav oss mod att kasta oss i din nåd. Herre, du känner allt det som ligger bakom, alla misslyckanden som finns där. De är kända av dig. Men vi tackar dig för att mitt ibland alla dessa misslyckanden så finns det också sådant som du har fått uträtta. Tack att det finns välsignelser som har sin grund i att du fick använda oss. Också då vi kanske inte upplevde att det skedde någonting. Så gjorde det ändå. Du var där, Herre, och kom vår svaghet till hjälp. Tack att du ska fortsätta med att använda oss. Använda mig och vännerna som lyssnar idag. Tack att vi får vara ett team i din tjänst, Herre. Tack för den dag då vi ska få stå där hemma hos dig. Och få se resultatet. Herre, ska inte våra hjärtan då fyllas utav glädje och förundran. Kunde det vara så att vi fick betyda så mycket för ditt rike? Vi som trodde att det knappt var någonting. Och ändå blev det så stor skörd. Herre, välsigna dina vänner, dina bröder och systrar här i Älgarås. Tack för allt det de har fått göra för dig. Tack för det du har i beredskap under år som ligger framför. Tack för bönesvar som de kommer att få tacka dig för. Nu lämnar vi oss i dina händer och säger, Herre, använd oss. Använd oss. Sänd oss dit du vill. Och vad du än vill att vi ska säga, ge oss mod att säga det. Och kärlek nog så att vi kan säga det utan att det blir till skada för någon. Herre, du vet allt. Vi prisar och tackar dig för att vi får vara dina barn. Allt utav bara nåd. Amen.